Ska vi be? Jesus, vi tackar dig för att detta är sant som vi såg och som vi hörde. Att du säger att vi älskar när vi inte känner någonting. Att vi är starka när vi är svaga. Att vi faktiskt tillhör när vi känner oss utanför. Därför att du är kärleken här. Och jag ber dig Gud att den här stunden av förkunnelse nu skulle tala in i våra liv. Jag ber att du ska hjälpa mig att dela det som ligger på mitt hjärta, Herre, som jag tror att du har lagt ner tankar i, att jag kan tala på ett sätt som gör det begripligt, Herre, och som gör det också antändligt att vi kan få faktiskt mötas och drabbas av en längtan här inför det som vi är och inför det som vi går in i, Jesus. Jag tackar dig för det av hela mitt hjärta. I Jesu namn. Amen. Wow. Tack Ida. Wow. Det var häftigt. Det var fantastiskt. Första Mosebok ska vi gå till och läsa. Och därifrån i det 13:e kapitlet, några versar. Ifrån den 14:e versen. Första Mosebok 13 och 14. Herren sa till Abraham efter att Lot hade skilt sig från honom. Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Och jag ska låta den bli som stoftet på jorden. Om någon kan räkna stoften på jorden ska också dina efterkommande kunna räknas. Bryt upp och vandra omkring i landet i hela dess längd och bredd. För jag ska ge det åt dig. Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står, säger Gud till Abraham. Och det är en ganska skön uppmaning till den antagligen lite stukade Abraham får av Gud. Han har nämligen precis tagit ett tufft beslut som innebar att hans brorson Lot och han gick skilda vägar. Och nu står liksom Abraham själv kvar där. Och det hade varit lätt för Abraham att se på sig själv och sina egna omständigheter. Att se på det som han hade förlorat. Att se på det som han hade behövt lämna för att vara där han nu var. Och han kunde bara liksom konstatera att han och hans fru Sara, de var äldre och de var fortfarande barnlösa. Fast Gud hade gett dem ett löfte som vi läste här. Att hans efterkommande skulle bli så många som stoftet på jorden. Vad skulle nu Guds löfte ta vägen någonstans? Jag tänker att vi kommer alla in i olika vägskäl i våra liv. Och så gör vi det som kyrka och som församling. På många sätt är vi som Abraham. Ensamma. Med fantastiska löften om Guds välsignelse. Och frågan är om vi ska lyfta vår blick och se oss omkring. Eller stanna upp och se på oss själva. Och på våra egna omständigheter. Och på våra egna förutsättningar. Och jag tänker, om vi låter vår framtid handla om oss själva, då kommer vi att gå in i en återvändsgränd. Om Abraham bara konstaterar att det går inte. Det är kört. Jag flyttar tillbaka från där jag kom. Det här med Guds löften, med hela kittet liksom här. Jag kan inte ens hålla sams med min brorson. Liksom. Det hade varit en återvändsgränd. Men om vi kopplar med en Gud som säger något annat. Som säger så här ifrån Jeremia 29:11. Jag vet väl vilka tankar jag har för er. Att ge er en framtid och ett hopp. Då är jag övertygad om att det bästa med våra liv, det bästa med oss som kyrka, det ligger inte bakom, det ligger framför. Och Bibeln säger ytterligare, för att ge ett perspektiv. Gud säger, mina tankar, de är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Alltså om vi väljer att koppla med det, så finns det en kraft in i det som jag vill tala om en stund, nämligen ett hjärta för människor, om en kyrka som har hjärta för Gud och människor, och om att framtiden, den är här och den är nu. Så jag vill ställa några frågor till mig och till oss här. Det är ju så bra när man predikar, man kan ställa frågorna och svara själv. Prova på att predika någon gång, det är faktiskt väldigt intressant. Vad är det vi ser? Vad är det jag ser? Jo, jag ser en kyrka som på riktigt lever ut ett hjärta för Gud och människor. Jag ser en kyrka som vinner människor för Jesus, en efter en efter en, och som ständigt växer. Jag ser en kyrka där människors liv blir upprättade och helade. Jag ser en kyrka som ser, bekräftar och sänder ut människor i den kallelse som Gud har gett dem. Jag ser en kyrka som är ett hem för den som saknar hem. Jag ser en kyrka där vi möts över gränser, där varken ålder, kön eller varifrån du kommer eller vilken position i samhället du har spelar roll. Jag ser en kyrka som firar och lyfter upp Jesus så att taket lyfter. Jag ser en kyrka med en värme och en kärlek som sprider sig över Hässleholm. Jag ser en kyrka som startar kyrkor över Skåne där det behövs nya kyrkor. Jag ser en kyrka som uppmuntrar och upplivar församlingar som inte orkar längre och hjälper till att omstarta gamla församlingar. Jag ser en kyrka dit vanliga människor med vanliga behov kommer till, därför att man vet, här får jag hjälp. Här svaras det upp i mitt liv. Jag ser en kyrka där Guds kraft och närvaro är så starkt utgjuten att under och tecken sker gång efter gång. Jag ser en kyrka som gör skillnad, inte bara i Hässleholm och Skåne och Sverige, utan på de platser utöver världen där vi har mission och biståndsarbete. Jag ser en kyrka som är en kreativ kyrka där sången och musiken, precis som vi har hört här innan, det flödar av kreativitet och glädje, och där uttrycksformerna är många. Jag ser en kyrka som är hängivet överlåten att leva sitt liv för Jesus. Helt enkelt en kyrka med hjärta för Gud och människor. Det är vad jag ser. Och om det vi ser utifrån den här texten är viktigt, så skulle jag vilja säga att det vi säger är lika viktigt. Jag brukar skoja med min grabb Hebba så här: tjena Watan, vad säger du? Vad säger du? Vi så skojar väl lite så här med varandra hela tiden. Men jag skulle säga så här till oss: vad säger du? Vad säger vi? Vad säger vi om oss? Vad säger vi om det som vi ser? Hur talar vi? Det är så otroligt viktigt. Bibeln säger nämligen att tungan har makt över död och liv. Den som gärna brukar den får äta dess frukt. Den beskriver tungan som ett roder på ett skepp. Och fast rodret inte är, ja, det är stora roder om man tittar på stora skepp, men i förhållande till skeppet så är rodret litet. Så är det rodret som styr var skeppet hamnar någonstans. Så, säger Bibeln, är det också med vår tunga, hur vi talar om saker och ting. Så vad säger du? Har du tänkt på att du, att jag, att vi kan tala liv med våra ord? Vad säger du om kyrkan? Vad säger du om framtiden? Talar du liv? Jag tänker, låt oss tala liv i en tid av kyla, i en tid av förtal, i en tid, har du hört om vad denne har gjort? Till slut kan man säga, I don't care. Har du inget positivt att säga till mig? Säg ingenting, jag vill inte höra. Har du känt så någon gång? Nej. Jo, det har du. Grejen är att jag är likadan. Så min mun måste också på något sätt, vad är det jag säger? Och varför säger jag det jag säger? Vi ska säga det som är sant, men vi måste inte säga allt som är sant, bara för att det är sant. Eller hur? Och vi behöver tala utifrån det Gud har visat oss. Vi behöver tala om det land som Gud vill leda oss in i långt innan vi har kommit dit. Abraham som vi läste om, han var så radikal i sin tro att han till och med bytte namn i enlighet med de löften som han hade fått av Gud. Han hette Abraham till att börja med. Det betyder upphöjd fader. Men så bytte han namn och sa, jag ska heta Abraham. Det betyder fader till många folk. Han var gammal, han var ensam, han var barnlös. Men i tro på Gud så påmindes han om Guds löften varje gång han sa sitt namn. Vem är du? Jag är Abraham. Det var som en påminnelse om Guds löften. Och varje gång någon sa till honom, Abraham, kom nu. Nej, jag heter Abraham. Så talar han ut detta därför att han levde i tro på Gud. Han talar om ett land, han talar om ett folk, han talar om en vision som ännu inte var på plats. Vad ser vi? Vad säger vi? Och vad gör vi? Utifrån det vi ser och det vi talar så vi kallar det att handla nu. Och det är någon pastor som sa vid tillfället, inte exakt vem det var, men han sa så här. Medan vi väntar på väckelse så vinner vi människor för Jesus. Tycker det är bra. Alltså det betyder att framtiden börjar här. Framtiden börjar nu. Vi går emot vår framtid och vi bygger vår framtid ett steg i sänder. På samma sätt som ett tempel byggs, så byggs det först en sten, sen nästa sten och så nästa sten och så nästa sten. Och på tal om det, att bygga tempel. Vi har ju den här kyrkan bestämt att vi ska renovera detta huset. Det gör vi för att möta framtiden. Det gör vi för det vi ser. Det gör vi för det vi vill vara med om. Det är därför vi gör det. Vi ska inte renovera kyrkan för att vi som alltid går här själva ska trivas lite bättre. Ska tycka att det är lite mysigare. Nej, vi bygger för framtiden. Vi bygger för det vi ser att Gud vill göra. Om det är för vår egen skull så kan vi lägga ner projektet redan nu. För det är inte värt. Nej. Nya människor, nästa generation, människor som har olika behov i vårt samhälle. Det är därför som vi vill låta den här kyrkan få bli än mer funktionell att möta den tid som kommer. Det är därför vi kommer ha byggställningar här om ett slag. Det är därför vi kommer göra förändringar i detta huset. Vi vill bygga en ark, en plats dit människor kan komma och uppleva frälsning. Vi vill bygga ett tempel, ett bönens hus där alla folk får uppleva Guds kraft. Det är det som är själva visionen med det som vi vill göra. Så vad ser du? Vad säger du? Vad gör du? Ja, det är vi som är fokus in i den här tiden. Det har jag predikat om i år. Från årsmötet och fram till nu under 6 söndagar. Så vi talat om detta. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Jag började det här året med att predika om bön. Och jag är mer övertygad om än någonsin att allt det som kommer att ske i Guds rike kommer att ske som ett svar på bön. Det var en bror det här i vår församling som sa för ett tag sedan angående bön. Så sa han så här till mig. Lasse, en församling som inte ber är lost. Är förlorad, är vilse. Och Bibeln säger så här. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni lär känna honom mer. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni inser vad det är för hopp han har kallat er till och vilka härliga rikedomar han låter de heliga ärva. Att våra hjärtans ögon ska få ljus. Utan bön kan vi inte se vad Gud vill. Vi kan inte konstruera fram en vision. Vi kan liksom inte bara sätta oss ner och vara kloka. Utan det behöver ske ett tilltal. Det behöver bes fram. Gud, vad är det du vill att vi ska göra vara? Är det här i linje med dina tankar? Tänk om vi förstod vilken extrem förmån det är att du och jag, i varje fall jag och du också, att vi får umgås med och prata med universums Herre. Liksom. Oh, jag måste be en stund. Oh. Som att det är liksom ett ok. Men come on, hur tänker vi? Gud säger, välkommen, dela ditt hjärta med mig. Jag älskar dig av hela mitt hjärta. Det är inget ok, min vän, att få be. Det är det största, det är den bästa platsen du kan vara på. Det är att vara i bön inför Gud och bara umgås med honom. Ju mer du är tillsammans med honom, desto mer kommer du längta att få vara tillsammans med honom. För det finns ingen bättre plats att vara än att vara tillsammans med Jesus. Det är det bästa som finns. Och Jesus, han har uppmanat oss att be. När han såg människor så står det att han fylldes av medlidande, av passion, av barmhärtighet, av empati. Och han såg och han ser att många är nedslagna, härjade och hjälplösa. Och han ser att behoven är extremt stora. Och det är då han uppmanar oss att be. Om arbetare, Gud, sänd arbetare till din skörd. Och när du och jag börjar be, Gud, sänd arbetare. Då är min erfarenhet att den bönen vänder oftast tillbaka till mig själv. Gud säger, du får gå. Jag har en kollega, ni känner honom här, Kurt Levin. Han har funnits i gemenskapen här församlingen sedan början på 80-talet. Han bad i många år han att Gud... Det behöver startas en frikyrka i Sjöbo. Och han bad för detta och han liksom sökte Gud. Och liksom det var, tills hans fru sa, Kurt, det är vi som ska göra det. Så de flyttade från Rydebäck och så bosatte de sig i Vollsjö. Och så startade de upp en församling i Sjöbo. Men det började ändå med bön någonstans. Men bönen vände tillbaka och kallade dem. När vi ber får vi vara beredda att gå. Det behövs mer än någonsin arbetare som är förberedda att lägga ner sitt liv för Jesus. Och jag vet inte om ni har märke till det, men den första sången som teamet sjöng med oss idag. För den här världens skull, brinn som en eld i mig. Där min tro och min gudsrelation inte bara är liksom privat. Mitt eget. Det är jag och lite mys. Nej. Kristen tro funkar inte så. Jesus gav sitt liv. För den här världen. Det var väldigt glad att inte Jesus kom hit och var privat med sin tro. Eller hur? Nej, mellan himmel och jord hängdes han på ett kors. Det var inte privat. Han gav allt. Och vi kallade kära älskade vänner att gå i hans fotspår. För den här världens skull, brinn som en eld i mitt liv. Och i Gamla testamentet så ställer Gud en fråga: vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Vem vill gå? Gud söker efter någon som vill. Gud söker inte efter perfektion. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om passion. Det handlar om överlåtelse. Och det handlar om uthållighet. Det är inte de som i sina egna ögon är något i sig själva som Gud kallar. Det står istället att han kallar på det som inget är. Det som världen ser ner på. Han söker någon som har ett hjärta som hans. Och det står om David, när vi David och Goliat, så står det om David så här: jag har funnit en man efter mitt eget hjärta. Han ska fullborda min vilja i allt. Gud såg Davids hjärta. Var det fullkomligt? Nej. Gjorde David aldrig misstag? Han gjorde massor med misstag. Kanske mer misstag än vad någon av oss har gjort. Det var inte det handlar om. Men det var hans hjärta. Det var hans passion. Det var hans överlåtelse. Det var liksom den här hängivenheten. Han gav allt han hade för den Gud som han älskade. Och jag tänker, vad har han funnit i ditt och mitt hjärta? För att vinna människor är vi kallade. Jesus sa: kom till mig och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Ni vet, människor måste bli frälsta. Det är mycket i vår värld som inte är ett måste. Det är mycket man inte måste. Det är många måsten man lägger på sig själv. Men människor måste bli frälsta. Det är ett måste. Om jag kunde stryka under det liksom med 8 streck, så gör jag det nu. Människor måste bli frälsta. Utan Jesus går en människa förlorad. Både här i livet och i evigheten. Därför måste människor bli frälsta och lära känna Gud och få en relation med honom. Paulus skriver att han gör allt han kan för att någon ska bli frälst. Han lägger ner det som är sin egen agenda. Och så säger han: jag vill uppfylla Guds löften. Det finns en sak som jag gör. Jag vill göra allt för att fullborda det lopp som Gud har kallat mig att löpa. Och jag vill inte löpa det liksom halvhjärtat så här liksom. Utan jag löper det för att vinna det loppet. Och därför ger han allt för detta. Och det är den kallelsen, det är det hjärtat, det är den attityden, det är det som Gud söker. Det är det som Gud längtar efter, det är det gensvaret Gud vill ha. Det är inte att jag kan och vet allt och är perfekt och får till allt och ser bra ut och har... Nej! Men hjärtat, överlåtelsen, det är det som Gud söker. Och sanningen är, älskade underbara pingstförsamling i Hässleholm, att vi vinner alldeles för lite människor för Jesus idag. Det är sanningen. Det är sanningen. Vi. Det är för få människor idag i Hässleholm som vet att Jesus älskar dem. Det är för få människor i Hässleholm idag som vet hur man blir en kristen och vad det är för något. Det är för få. Men det gör också att det finns en väg framåt. Det gör faktiskt att det finns fantastiska möjligheter. Att det på många sätt är en obruten tid vi lever i. Att vi igen som kyrka och frikyrka kan få bli pionjärer. I en tid där de allra flesta i vårt land inte vet så mycket om Bibeln och Jesus och Gud och kristen tro överhuvudtaget. Vet, det blir som skoföretaget som sände ut 2 stycken försäljare till ett land i södra Afrika för lång, lång tid tillbaka. Sen, och den ene försäljaren, han ringer hem och säger så här: jag får komma hem imorgon, det här är helt omöjligt. Det finns ingen människa som har skor här. Så det är ingen idé att göra någonting. Så ringer den andra hem och säger: här är en fantastisk plats. Vi kan sälja hur mycket som helst här. Ingen använder skor. Det är vad man ser, eller hur? Det är vad man ser. Det är vad man ser. Och det är vad man säger. Och det är vad man gör som gör att framtiden liksom inte bara kommer random, utan vi riktar oss någonstans. Vi går mot ett håll och vi gör det som Gud har lagt på våra hjärtan. Hinner teamet komma fram här så ska vi, så säger jag amen där faktiskt, tror jag. Ja, det gör jag.